Alex, jag är lite nyfiken på hur det kommer sig att du inleder både din bok om din pappa och om din mamma precis på samma sätt med de fyra meningarna som lyder så här. Jag åker längs en väg som är mig mycket bekant. Det är en grusväg som dammar och spottar sten mot dikena till höger och vänster och som hela tiden vill överraska med oväntade kurvor. Men mig överraskar den inte. Jag kan allt om den här vägen. Det är samma inledning i båda böckerna. Varför det?
Ja, men för det första så är det alltså ingen som har överhuvudtaget noterat detta. Du är den första. Jag vet inte. Så här, båda böckerna börjar ju på samma sätt med en resa till torpet. Och för mig är en resa till torpet, det är en resa till barndomen. Därför att torpet är mer barn, det är mer då än nu för mig. Alltså det finns fortfarande kvar den här platsen, men den är liksom så obegriplig att vara på. För det är så mycket jag som 7-åring, jag som 12-åring, jag som 13-åring, alltså alla andra versioner av mig själv är så starka just där. Att det känns mer som en plats som är då än nu. Så därför så kändes det som att jag ville liksom markera för mig själv att nu går jag in i min egen barndom igen. Och då gör jag det längs den här grusvägen som är så otroligt bekant för mig. Så att när jag skrev början på boken så var det ungefär så här. Början på boken om mamma var ungefär som början på boken om pappa. Och då tänkte jag, varför inte bara ha exakt samma? Det är väl lika bra egentligen. Men jag blev glad att du märkte det.
Boken om din pappa Skynda att älska kom ut 2009. Och i den boken så spelar din mamma en ganska flyktig roll. Man ser henne i periferin. Visste du redan då att du kommer att skriva en egen bok om just henne?
Nej, men sanningen är att jag avstod att skriva om henne därför att jag skonade henne. Så uppfattade jag det. Jag vill inte, jag kunde inte skriva. Jag hade fortfarande ett hopp då om att vi skulle hitta varandra, jag och mamma. Och en bok om hur det verkligen låg till med henne hade ju, tror jag, inte hjälpt till. Så det var liksom min uppfattning då. Att det hade varit svårt.
För båda böckerna handlar ju mycket om sorg och smärta och saknad. Men de orden som jag fäster mig vid i den här boken om din mamma, Glöm mig, är mera fasa och oro och ångest.
Verkligen. Det här är ju ingen bok som är. Ja, men jag tycker också kärleken finns där och längtan finns också. Och sorg. Men verkligen, fasa. Alltså, det är ju en fasa när det händer. Alltså det här med att vara ett barn och när man inser att man har en mamma som inte riktigt ser en. Det är ju fasornas fasa som barn. Det är liksom, det är det som inte får hända. Och därför så är det en bok som väldigt mycket centreras kring skräcken. Alltså den skräcken som jag kände upprepade gånger när mamma liksom förnekade min existens. Det är också den förnekelsen av existens som gjorde att jag till slut sa ifrån. Alltså när jag märkte att det gick i arv till min dotter. Mamma kom hem till mig när min dotter var 2 dagar gammal för att titta på barnet med andra släktingar. Och hon satte sig i soffan och tittade inte ens på min dotter. Alltså gav henne inte ens en blick. Och då senare samma kväll så bröt jag ihop. Därför att jag kände att nu händer det igen. Det finns en scen i Twin Peaks, den här serien, när en jätte står och gör tecken till Dale Cooper. Han viftar avvärjande med händerna och säger It's happening again. Ungefär så. Den känslan hade jag väldigt starkt att nu händer det här igen och det får inte hända igen. Och det var det som gjorde att jag då hämtade mod. Ja, det och terapi och liksom samtal med min fru och så. Men det var det som var startskottet för att jag kunde ställa krav på min mamma att sluta dricka.
Just den här blicken är väldigt central också, det här att man vägrar att se någon och att bekräfta någon, att man medvetet väljer att titta bort, eller också den grumliga blicken som du skriver mycket om när hon är full och helt enkelt inte förmår fokusera. Och det här beteendemönstret som du känner igen från hennes barndom och hur hennes far inte såg henne och det här beteendemönstret som du då verkligen ville bryta. Var den bara Sven Stolpe, en känd litteraturkritiker och författare i Sverige. Kunde du någonsin prata med din mamma om hennes barndom, hennes upplevelser och hur det påverkar familjen?
Varje gång jag pratade om hennes pappa så var hon liksom, hon ville inte gå in i det. Det var alltid anekdotiskt, alltid skoj liksom. Allting var alltid, alltså morfar var en excentriker och det var liksom, de här historierna var mest liksom underhållande. Det fanns då en pojkvän till mamma som hette Bosse i mammas barndom när mamma var kanske var 12 år. Och Bosse var då bondgrabb, det vill säga inte fin nog egentligen då för mamma enligt morfar. Men mormor då tjatade och sa att vi måste ändå bjuda Bosse på middag. Och till slut så gick morfar med på det här. De sågs på middag, Bosse var jättenervös. Och sen så eftermiddagen så bestämde han för att de skulle spela alfabet. Morfar ville inte delta, han satt i sin fåtölj och läste kvällstidningen. Och sen så började de spela och då la då mamma ordet Kafka, alltså Kafka, för de tillät namn då. Och då så böjde sig Bosse fram och sa, Kafka, vad är det? Och då så ljudlöst så vek morfar ihop sin tidning och lämnade rummet i vrede då. För det var ju katastrof då att han inte visste, inte ens vem är Kafka utan vad är Kafka. Det var ju liksom. Och det här är typiskt en rolig historia. Men bakom de här roliga historierna så fanns det någonting annat. Någonting som mamma aldrig berättade för mig. Men som hon delade med sig sent i livet av till min bror. Bland annat den här historien som jag har med i boken. När morfar då var så arg på att mamma hade blivit ihop med den här Bosse. Morfar var lärare i samma skola som både mamma och Bosse gick i. Så en morgon när mamma kom till skolan så såg hon på en anslagstavla en handskriven lapp där det stod Lisette Stolpe i en hora. Och mamma kände igen morfars handstil och rev ner den. Dagen efter var det 3 nya lappar. Lisette Stolpe i en hora. Det vill säga, vad är det för pappa som gör så mot sitt barn? Det är det första frågan. Det andra är, hur ska en sån person, en sån dotter någonsin kunna bli en bra förälder om hon inte vet vad föräldraskap är? Så det var ändå lite förlösande för mig att jag kunde liksom skjuta på skulden lite. Att mamma är också ett offer. Då tyckte jag att det blev lite mer förlåtande.
Det visade sig också att morfadern är väldigt kanske svartsjuk och har ett stort kontrollbehov, precis på samma sätt som kanske din pappa som var väldigt fixerad vid tidtabeller. Och att hålla ordning och reda, han var tv-producent och van vid sekundtidtabeller. Och kanske din mamma då upplevde att hon var väldigt instängd på alla sätt och vis i alla de här förväntningarna på henne.
Ja, men det tror jag är också en dörr som jag har öppnat lite. På samma sätt så är det också någonting som i grund och botten har återgett som någonting charmigt med pappas liksom kontrollbehov och att han satt när det var VM i Lahtis. Och då så hade han egna mellantider då. Det tyckte ju alla var otroligt kul. Att han vid någon björk så tog han en egen klocka och sen så skrev han ner de här tiderna. Och arkiverade då de här mellantiderna. Så att det fanns liksom sparat då de mellantiderna från Lahtis 1983. Det är ju ändå roligt ju. Men det fanns ju en baksida. Alltså om mamma sa jag kommer hem klockan 6 och kunde inte vara hemma. Då kunde pappa bli väldigt arg. Om hon kom hem 5 minuter över 6. Och mamma var också väldigt nyfiken på livet. Pappa var ju mera, jag vet inte. Mamma ville se saker och hon ville upptäcka. Och om vi åkte till torpet, då kunde mamma se någon skylt liksom där det var så här, tomt till salu. Eller, så eller ska vi åka in till den här sjön? Det finns en fin sjö här. Vi kan äta ett äpple och titta ut över sjön. Alltså fina romantiska saker. Men varje sånt försök till att liksom stanna upp i livet och njuta av det dödade ju pappa omedelbart. För han hade ju ett minutschema som sa att vi måste vara framme på torpet 1945. Och är vi inte det, då kan vi inte lägga nät. Därför att det måste läggas 2015. Så för att vi ska kunna äta 21. Så det där måste ju ha varit ett fängelse då för mamma. Som ju var så fri egentligen. Eller ville vara fri.
Du skriver mycket om hur din tidiga barndom, hur du upplevde den som väldigt lycklig och glad. Men sen så småningom så började du inse att din mors alkoholberoende eskalerade. Det blev värre och värre för varje år som gick. Var det här någonting som ni kände till inom familjen och valde att hemlighålla? Jag tänker också på din far som alldeles säkert kände till det här men inte tog tag i det.
Ja, för det är verkligen, för mig är det fortfarande något som jag funderar väldigt mycket på. Men då var det också, vet pappa om det här eller inte? För att det viktigaste av allt då är ju, hemligheten måste bevaras. Ingen får veta det här. Det är ju medberoendes första och viktigaste uppgift. Och jag var så osäker på om pappa var med på hemligheten eller inte. Jag minns att jag tog vinglas bakom bokhyllan och tvättade för hand så att pappa inte skulle bli misstänksam för att det stod glas i diskmaskinen. Alltså till och med för honom ville jag liksom hålla hemligheten. Men sen så, och kanske jag efterhand framförallt, så förstår jag ju att pappa visste ju. Han var bara svagare än alla andra. Alltså han var den svagaste av oss, tror jag. Jag var ju väldigt svag. Alla vi bröder var svaga och medberoende. Men pappas medberoende var magnifikt. Han kunde aldrig ingripa och han kunde aldrig förklara för oss barn vad som hände. Alltså det var ju det som var det värsta, tycker jag. Att mammas drickande innebar ett nytt beteende där mamma, den nya mamma var okontrollerad och arg. Och det var som att hon inte längre älskade oss. Det var ju otroligt förvirrande för ett barn att upptäcka att mamma älskade oss förut, men hon kan inte göra det längre. Det är ju en skräck för ett barn. Och då hade man ju behövt en pappa som tog en avsides och satte sig med mig på sängkanten och sa, vet du vad, mamma är sjuk och det är inte ditt fel. Och jag ska fixa det här nu. Alltså jag hade behövt en sån person som sa det. Det hade besparat mig väldigt mycket olycka och väldigt mycket skräck. Väldigt många vakna timmar i sängen när jag försökte lägga pusslet. Det här, alltså när jag försökte förstå den här nya personen som fanns hemma hos oss. Som inte verkade tycka om mig.
Det här fortsatte ju också i äldre år. Du skriver om den här märkliga tudelningen i det att dels så kände du fasa för att hon skulle dricka, men också fasa för att hon inte skulle dricka på olika släkttillställningar till exempel. Hur förklarar du den här tudelningen?
Ja, det är ju medberoendets liksom kärna ju. Och det var ju väldigt speciellt för min fru Amanda. Jag berättade i boken om när vi skulle ses på någon jullunch hemma hos Amandas farmor och mamma skulle komma dit också. Jag frågade Amanda om brukar Gunny då, farmor, servera snaps? Nej, det brukar hon inte göra, sa Amanda. Nej, men då måste vi stanna på systemet. Så att, för mamma kommer vilja dricka snaps. Så att jag liksom har haft en, och det här är alltså när jag är vuxen. Jag är 35 och har haft en barndom där mammas drickande har förstört allt. Och än trots det så stannar jag bilen utanför Systembolaget och köper en Skåne akvavit och skyndar mig fram till farmor för att det måste in i frysen flaskan, för att mamma tycker om snapsen kall också. Det är ju, kan man förstå, obegripligt för många människor, men för de som har varit inne i ett medberoende eller haft det här nära sig, så tror jag att de kan uppfatta det som helt naturligt och rimligt till och med. För så stark är medberoendets krafter.
Du skriver också flera gånger om hur ni träffas, ni går på krogen eller äter, och att det som enda sättet som ni kan umgås och tala med varandra är via alkoholen.
Mm. Ja, men jag tror att det handlar mycket om smärta också. Från min sida, det är någonting när jag träffar mamma och jag ser den här grumliga blicken. Jag märker att hon inte är där. Hon är där, men hon är inte där. Alltså som en sån här spegelglas på, när man, hos FBI. Så mamma är där, men hon ser inte att jag ser henne. Som att hon är liksom ensam, som en ö. Fastän jag sitter rakt mitt emot henne. Och hon glömmer liksom bort det. Och så upptäcker hon att jag är där, att vi sitter och äter. Det är ju så otroligt smärtsamt att ta del av den blicken. Att jag tror att det enda jag kan göra är att få samma grumliga blick själv. För att då uppfattar jag inte hennes. Det är därför jag dricker när hon har druckit. För att döva min egen klarsyn då.
Men sen till slut så lyckades ni ju faktiskt få henne på behandlingshem. Det var ju en bedrift i sig. Hon gick med på att bli inlagd.
Mm. Det var otroligt. Efter alla år så Och ett år efter att jag sa att du får aldrig mer träffa min familj om du dricker. Då var hon ju inte, hade hon ingen kontakt med mig. Valde hon bort mig ett år. Men sen då, och det är där boken börjar då, när jag åker längs en väg som är mig bekant. Det är ju när vi åker dit, när mamma har stängt in sig där för att dricka typ ihjäl sig, som vi åker och hämtar henne. Och dagen efter så skriver hon in sig på ett behandlingshem och 3 veckor senare är hon tillbaka, nykter, och dricker aldrig mer sen.
Det var ju en ganska märklig situation. Hon hade ju druckit mer än 30 år dagligen.
Mm.
Och ganska mycket för att sen svänga om totalt.
Mm. Verkligen. Det var ju det starkaste hon, jag hade varit med om som styrka. Och alla sa till mig att chansen att hon förblir nykter är obefintlig. Hon kommer börja dricka igen. Det måste du vara medveten om. Men där visade hon alla vilken karaktär hon kunde vara. Hur stark hon var när hon väl hade bestämt sig.
Din pappa drack väl också rätt mycket om jag har uppfattat det rätt.
Ja.
Men jag undrar om det här med att en mor dricker, om det är mer stigmatiserat än att en far dricker.
Ja, jag vet inte. Det är svårt för mig att säga. Min mamma drack ju mycket, mycket mer än min pappa. Det är nog det som är den stora skillnaden. Pappa var ju ibland för full helt enkelt. Och ibland så fick vi betala för det. Han gav oss stryk ibland och sådär. Men mammas drickande var ju som en utdragen tortyr som höll på under så otroligt lång tid. Men som sagt, det är svårt för mig att se generellt på om det är mer stigmatiserande med mödrar som dricker än fäder.
Men ni kom trots allt i någon form av, kan man kalla det, försoning?
När jag började skriva boken, då var jag övertygad om att det fanns ingen försoning. Och att det är så boken tyvärr slutar, försoningslöst. Men när jag skrev boken, det var liksom en av de finaste sakerna med att skriva boken. Det var att jag ändå upptäckte att det fanns någon typ av, ja, jag vet inte om det är inget förlåt eller inget sånt, men däremot att vi försonades när vi då till slut, jag lät mamma barnvakta min dotter efter att hon 2 år tidigare hade misslyckats kapitalt med just den saken på ett sätt som gjorde att jag lovade att hålla henne borta från mina barn. Det var som en revansch på något sätt för henne och för mig. Att jag liksom lämnade över det dyrbaraste jag hade till henne igen. Och att hon tog emot det. Och ja, men det, den stunden när vi kom hem sen efter att hon hade varit barnvakt. Vi satt i kvällen, i natten och drack te och pratade. På ett sätt som var i stort sett friktionslöst. Det var ju ändå, ja, det var inte ända fram. Men det var ändå någon typ av avslut, tycker jag.